Hur hanterar man då situationen om ens partner, liksom en vuxen, blir svartsjuk?
Det är viktigt.
Eller ser du sådana utmaningar?
Absolut. Att... Det ser jag absolut. Och den här känslan av utanförskap och kanske sting av svartsjuka, avundsjuka. Om det sedan är växelvis boende eller hur man än har arrangerat saker och ting, så har man skapat ett system där barnen kan ha fått ganska mycket tid med sina egna föräldrar. Och sen så kommer en ny partner och allting ändras. Så det finns ganska många saker egentligen som ett barn kan reagera på.
Alltså, sen jag blev förälder så har jag funderat mycket på, vi har ju pratat om, tagit upp skilsmässor här tidigare och sådär, eftersom att jag själv var ett skilsmässobarn och just hur det är att leva i en bonusfamilj, vad händer efter en skilsmässa, och mycket reflektera också kring min egen barndom och vad liksom, hur allting var. Och många av de tankarna har liksom väckts när jag själv fick barn, för att man ser det på något sätt ur... jag ser det ur föräldraperspektivet, men samtidigt känner också att hur det var som barn att gå igenom det. Mm. Och att familjer idag lever i så olika konstellationer, och så blir ju bara vanligare och vanligare. Och det är ju någonting som vi själv inte just nu lever i, men som känns jätteviktigt också att ta upp.
Så här, det är på kommande. Nej. Nej, men det märker vi ju verkligen också i vår inkorg. Att ni är många som skickar åt oss och vill ventilera kring att ni ska separera. Eller att ni har träffat någon ny och ni har barn från förr. Och han har barn eller hon har barn. Och just att ni har frågat efter ett avsnitt kring hur det är det här med bonusfamiljer. Och speciellt också att ni ventilerar utmaningar kring det. Så vi tänkte ju att det är ju verkligen på tiden att vi gör ett avsnitt just kring några utmaningar i konstellationen att liksom lägga ihop två befintliga familjer. Eller sen att man, ja, vilken alla sätt det kan vara att liksom vara i en bonusfamilj. Rebecca, du har ju idag... kan man väl säga så här, en bonusfamilj i din pappa och hans två småbarn och din då bonusmamma.
Mm. Det är så roligt att säga bonusmamma, men ja.
Känns hon som din bonusmamma fast ni är vuxna?
Nej, alltså, vad heter det? Jag har ju inte på det sättet bott i den familjen, utan jag hade flyttat hemifrån när min pappa och min bonusmamma Karin fick två barn. Så det är ju en annan sak. Jag tänker att skulle jag ha varit 10 år... Och vad heter det, pappa skulle jag träffa henne och de skulle då ha fått barn, så skulle det ha varit en helt annan sak för mig. Men för mig är det som väldigt vanligt att, för mig är det, vet du, och för mina barn är det också normalt att morfar har Karin och morfar har två små barn som är i vår ålder, att det är som, det är helt naturligt att familjerna ser ut på väldigt olika sätt.
Ja, och barn idag måste ju växa upp med det också, att kompisarna har liksom, varannan vecka så är de grannar och varannan vecka så bor de på andra sidan stan och sånt. Mm. Ja, men det är intressant och det finns mycket, mycket att prata om kring det här. Men vi ska nu i alla fall idag bara fokusera på tre brev som vi har fått in, och till vår hjälp så har vi bjudit in dig, Pia Graniti Ahojen. Välkommen med!
Tack så jättemycket.
Senast som du var med så pratade vi ju om skilsmässor och var det så lite så här utmaningar kring den sidan av det hela. Alltså före man egentligen kanske blir en ny familj.
Ja, det stämmer. Det var jättespännande att reflektera kring de sakerna, men som sagt, bonusfamiljen eller hur man nu vill beskriva den själv så innehåller också ganska mycket spännande saker att fundera på.
Pia, du jobbar ju på barnavårdsföreningen och leder arbetet för ett stärkt föräldraskap med fokus på skilsmässa och bonusfamiljer. Och du är alltså vår expert här idag.
Ja, det är tanken. Det är så spännande och komplex. Jag tänker nu när ni redan har börjat med den här inledningen så fick jag genast en massa tankar. Just liksom att vad är... familjekonstellationer, det finns så mycket olika. Hur benämner vi det? Hur tänker vi det? Vi har ändå ganska starka normer som och en stark kultur kring den så kallade kärnfamiljen, som också kan ställa till det lite grann när man ska fundera på vad är vår familj och hur kan den se ut?
Absolut. Men vi har som sagt tre brev, så jag tänker att vi kör igång helt enkelt med det första brevet. Mamma till två skriver: Vi har nu efter att ha varit tillsammans lite på ett år bestämt oss för att flytta ihop. Jag har 2 små barn på 3 och 5 år och han har 2 barn som är i 10-årsåldern. Hur ska vi nu göra så att barnen blir behandlade rättvist? Ska alla få ett eget rum till exempel? Mina barn kommer att bo fulltid hos oss medan hans barn kommer att vara hos oss varannan helg. Det känns ändå som att de större tycker att det är viktigare med egna rum fast de ska vara här hemma mer sällan. Ja, lite mindre barn och lite större barn blir det som att de flyttar i lag nu då. Hur är det med det här med att behandla barnen rättvist?
Alltså det är en så otroligt svår fråga. Den är jätteviktig. Den är på sätt och vis både lätt och svår skulle jag vilja säga. Det som är rättvist är ju inte att allting är exakt lika. Det tror jag att ni också har pratat om i andra poddar överlag när det gäller föräldraskapet och hur bemöta barn. Men i en sån här situation så får en annan dimension, för det handlar ju också om att känna sig välkommen. Det handlar ju också om att känna sig som en del av en familj och att få ha samma värde på något plan. Och det kan krocka delvis hur familjerna ser ut, där de här barnen så att säga lever också med de andra familjerna. Det finns kanske ex-partner som också är involverade på olika sätt. Och även om, och sen så tänker jag också att åldern kan också ha en ganska avgörande betydelse. Det kan vara lite lättare att få saker och ting att funka för dem när barnen är yngre. Och sen om det är 10-åringar som kanske snart är på väg upp i tonåren, så det kan också leda till andra så att säga känslor och frågeställningar som det är ganska viktigt att ta hänsyn till. Tänker vi som så att egna rum, om det är möjligt, det är det absolut bästa. Det kan göra det lugnare och det kan göra det, så att säga, just den här känslan av att vara välkommen extra viktig. Men jag kommer att tänka på ett exempel för många, många år sedan. Innan jag ens faktiskt själv jobbade med de här sakerna, så var jag hälsade på min bekant. Det var fest faktiskt hos dem. Och det var en bonusfamilj, det var en ganska nya. Hon bodde kvar i så att säga huset med sina barn som var i cirka yngre tonåren. Och han flyttade in i huset tillsammans med sina barn som inte var där lika ofta. Och det som jag reagerade över, det var att på dörren till de här 2 sovrummen som var barnens sovrum som bodde där mer, så var deras namn. Och sen skulle de här så att säga nya syskonen då sova på golvet i det här rummet. Det ledde till jättemycket, nästan gråt och dålig stämning. De kände sig inte alls välkomna för de hamnade på golvet i en annan människas rum. Och då reagerade jag faktiskt redan på att jag skulle kanske ha gjort en annan lösning. Mm. För de hade faktiskt också ett gästrum. Och tänkte redan då att skulle det ha varit bättre att de fick det rummet. Och man brukar säga som så att kan man inte ge barnen egna rum, så är det ganska bra att ge ett eget litet hörn. Ett ställe där man faktiskt, det här är mitt ställe, det här är mina grejer, mina saker. Så att man kan också dra sig lite tillbaka och få känna att här är min plats.
Vad tänker du annars just kring den här, alltså utmaningen att nej men till här, som i det här exemplet, att 2 av barnen bor heltid i hemmet, men att 2 av de här, alltså partners barn, då kommer bara varannat veckoslut. Vad kan det liksom, alltså vad uppstår för andra utmaningar? Jag tänker kring liksom hur, för jag vet ju liksom, ja, vad ska jag formulera det? Alltså för till exempel, jag vet bara när jag liksom var själv varannat veckoslut hos min pappa i början, så var det som lite extra. Alltså det var så annorlunda från att komma till pappa då bara varannat veckoslut. Så jag tänker att hur, alltså
det där att de kanske inte delar vardagen. Att det blir just någonting mer sånt här, när barnen då äntligen kommer.
Mm. Det kan bli så. I och med att om barnen kommer varannan helg till exempel, så har ju föräldern ett helt annat utgångsläge när det gäller sitt föräldraskap och skapa relationen. Det kan inte bli riktigt likadant som en förälder som kanske har huvudansvaret att ha barnen. Och det glömmer man lätt, och det glömmer speciellt vuxna runt omkring. Den nya partnern kanske kan bli störd på att det ska vara på ett visst sätt som inte är samma sak när så att säga, med barnen som är där mer. Och sen också en ex-partner kan också bli irriterad på att saker och ting inte görs på vissa sätt, utan det blir bara roligt, eller det är bara liksom, så att säga, festveckoslut ungefär. Och det är ändå viktigt att komma ihåg att få ha den där relationen med sin förälder. Och här kan det också bli konflikter i den här nya familjen, i bonusfamiljen. När man tänker att nu ska vi vara allihopa tillsammans. Nu ska vi göra roliga saker alla tillsammans. Och det som också barnen kan behöva kan vara egen tid med sin egen förälder, med sin biologiska förälder. Och det kan väcka starka känslor av utanförskap hos till exempel den nya partnern. Eller att man tänker att varför ska ni hålla på med era grejer, att varför kan vi inte göra saker tillsammans?
Men där tänker jag på något sätt att, alltså, för mig, alltså som vuxen liksom då, till exempel ny partner, och vi säger att barnen då kommer varannat veckoslut och behöver kanske faktiskt lite tid ensam med då till exempel sin pappa. Hur hanterar man då situationen om ens partner, liksom en vuxen, blir svartsjuk på barnen? För jag tycker att det som, jag förstår att det kan hända, och kanske speciellt om man är liksom, nykär och det är många utmaningar och så här. Men det blir ju väldigt märklig situation ändå på något sätt.
Det är viktigt.
Eller ser du sådana utmaningar?
Absolut. Det ser jag absolut. Och den här känslan av utanförskap och kanske sting av svartsjuka, avundsjuka, kan ställa till med ganska liksom dålig stämning, till och med ångest eller bråk mellan de vuxna. Och det som är viktigt är då att prata om situationen och att också prata tillsammans och våga prata om de där lite grann liksom tabukänslorna. För samtidigt så är det ganska spännande att när man tittar i forskningen så är det så otroligt vanligt. Så föräldrar som jag har träffat har blivit lättade över att få höra att det är liksom inte fel på oss. Det är inte jag som är knäpp. Jag har själv levt, eller jag lever i en bonusfamilj, och när barnen var små. Så alla de där känslorna som jag nu har läst om som professionell, så tänkte jag att tänk om jag hade fattat och vetat det där när vi inledde vår relation och började, så att säga, leva som bonusfamilj. Det kom så plötsligt och det kom så snabbt. Sådana här känslor som jag inte ens visste att jag hade. Som jag inte visste att jag kunde känna. Och som var otroligt svårt att hantera. Mitt förstånd sa att, men hej, lugna ner dig lite grann. Mm. Men det triggades igång så snabbt. Och i början så var det jättemycket konflikter mellan mig och min man. Vi hade svårt att lyssna på varandra. Vi gick in i försvar för våra egna barn. Och det ledde bara till en jättedålig kommunikation. Men när vi kunde ta varandras känslor och lyssna på varandra och förstå varandra och konstatera att jag säger inte att jag inte älskar ditt barn eller inte tycker om ditt barn. Det är bara nu mina känslor som triggas igång och jag behöver din hjälp. Och då kunde vi fundera på vad är det liksom, hur kan vi stödja varandra? Men det är inte lätt. Den där kommunikationen är inte lätt. Och då har det varit ganska... Det har varit jättefint att kunna träffa familjer som har tagit kontakt, par som har tagit kontakt, och så har vi kunnat reflektera kring det, och så får man sitta i en, så att säga, neutral miljö. En del kan fixa det också på egen hand, men det här kan vara en jobbig grej att prata om, de här känslorna man har för familjen, för barnen och för situationen.
Och just på tal om utmaningar kring känslor, så har vi ju en pappa som har skickat in ett brev. Och han skrev så här:
min partner och jag har varit tillsammans i 4 år och bott tillsammans i 2 år. Vi har en 1-åring tillsammans. Hon har 2 barn sedan tidigare som båda är i tonåren. Det är hos oss varannan vecka. Min utmaning är känslorna för bonusbarnen. Vilka känslor borde man ha mot sina bonusbarn? Måste man älska dem?
Oj, den här frågan får jag faktiskt ganska ofta. Jag tänker att utgångsläget är att man kan aldrig tvinga någon att älska någon. Plötsligt kommer man in i en relation, i nya relationer, man får nya människor i sitt liv som ingen har egentligen valt. Varken barn eller vuxna. Och det finns en risk att om man som vuxen tänker att jag måste vara på ett visst sätt eller jag måste känna på visst sätt, så kan det bli ännu svårare. För jag tror att en del kan snabbt älska bonusbarn ungefär som sina egna barn på riktigt. Och andra kan ha svårare att hitta den balansen eller hitta den känslan. Och det som är viktigt är att man ändå har respekt för människorna i familjen. Eller för människorna i den här konstellationen. Om man sen vill ens kalla det familj. En del upplever inte att alla är familjemedlemmar. Varken barn eller vuxna. Man kan ha olika känslor. Så därför tycker jag att det är viktigt att skynda långsamt. Att ge plats och ge tid att lära känna varandra. För då kan man också hitta sina känslor gentemot också barnen. Och sen tänker jag, tonåringar är ju en utmaning i sig. Det kan vara en speciell tid för en så att säga, så kallad biologisk förälder med sina tonåringar. Mm. Och det kan vara ännu svårare att vara en bonusförälder eller en bonusvuxen när det handlar om tonåringar. Mm. Att förstå
jag dem. Tänker hur till exempel, jag tänkte, alltså som just vid en skilsmässa och att man då flyttar kanske ihop och det blir en ny konstellation. Och vad heter det, som barn så jag har i alla fall känt känslor av att jag liksom, jag vill inte släppa in någon annan liksom i min zon. Att på något sätt en sån här känsla mot, först mot min egen mamma, att jag kan inte som ta in någon annan för att jag vill inte som såra henne. Men samtidigt också sådär att, nej men som jag vet att många av mina vänner som också har levt i bonusfamiljer har på något sätt känt sån ilska mot den här nya partnern. Så hur hanterar du det liksom? Jag tänker som att om, som ny till exempel då bonusmamma och om man har en kanske en tonåring som liksom gör allt för att bara nej men, hålla bort relationen som verkligen inte vill
så här motarbeta.
Typ lära känna. Mm. Exakt.
Ja. En del kan till och med beskriva det som att tonåringen manipulerar och tonåringen saboterar. Och har man de tankarna så blir det så otroligt svårt att möta. Jag tänker att det är viktigt att hålla lagom distans till det. Det handlar inte om att man ska be om ursäkt och försöka försvinna. Men ge plats för den här tonåringen. Det är inte alls ovanligt att barnen och även tonåringar har fortfarande drömmen om att föräldrarna ska bli ihop igen. Och då när det kommer in en ny partner så är det liksom, det är kört. Det är liksom, det blir beviset på att det inte går. Och det kan också vara svårt att acceptera. Och sen så finns den här lojalitetskonflikten. Får jag tycka om den här nya vuxna som kommer in i familjen? Och det som vi brukar prata om är att det är så otroligt viktigt att jag som förälder ger mitt barn rätt att tycka om sin nya bonusförälder eller bonusvuxen eller vad man vill bli kallad för. Och det kan vara en stötesten för många också vuxna att faktiskt se hur viktigt det är att det är okej att tycka om andra i den andra familjen. Och det var någonting som du sa som jag tänkte också. Ja, alltså den här lojalitetskonflikten som det handlar om när barnet hamnar mitt emellan där. Och man tänker inte kanske alltid på i vilken situation barnet plötsligt hamnar. Så om man tittar på till exempel förändringar. När har man eventuellt så att säga, skilt sig? När har man kanske flyttat? När har man kanske träffat en ny? När har någon ny introducerats? När har man flyttat ihop? Ibland så kan man se att det har hänt ganska mycket grejer som barnet ska anpassa sig till på väldigt kort tid. Och har inte barnet heller haft möjlighet att bearbeta skilsmässan, föräldrarnas separation, så kan det också bli svårare att acceptera det här nya. Och det som jag också tänker på, jag har träffat föräldrar också som har kanske efter en separation också levt ganska många år tillsammans med sina barn. Och haft ett system, om det sen är växelvis boende eller hur man än har arrangerat saker och ting, så har man skapat ett system där barnen kan ha fått ganska mycket tid med sina egna föräldrar. Och sen så kommer en ny partner och allting ändras. Så det finns ganska många saker egentligen som ett barn kan reagera på och som kan göra det svårt att hitta sig själv och förstå att vem är jag i den här nya konstellationen? Vad är min roll? Är jag lika älskad? Kan jag bli liksom ha samma plats? Jag tänker också på det här ena exemplet som ni hade, den där familjen med 3- och 5-åringar som är så att säga mer med sin, var det sin mamma men den ena föräldern och sen de här 10-åringarna som kommer varannan helg. Det kan också bli en avundsjuka att vi får så här lite tid med vår pappa och de där får vara hela tiden med vår pappa. Mm.
Signaturen två splittrade kärnfamiljer skriver: min utmaning är nog hur jag mentalt ska klara av att slå ihop två familjer som är splittrade från sin kärnfamilj. Mina bonusbarn är oftast irriterade och arga på mig och mina egna barn frågar efter sin pappa mest hela tiden. Min nya man och jag vill verkligen få det här att fungera, men hur länge ska man orka mentalt? För tillfället känns det som att vi borde flytta var för sig för att skona barnen. Kommer det att bli bättre och finns det tips på hur vi kan underlätta för barnen?
Wow, nu skulle jag behöva en timme för det här.
Ja.
Men en jätteviktig frågeställning, en jätteviktig situation som beskrivs. Och den här kommer kanske lite grann tillbaka till början där vi pratade om det här med familjekonstellationer och hur viktigt det är att se på familjer i lite bredare perspektiv. Hur man kan leva tillsammans i ett bredare perspektiv. Ingen ska behöva kämpa ihjäl sig. Ingen ska behöva offra för mycket, tänker jag. Så här blir det jättesvårt att ge ett tips. Jag tänker det att skynda långsamt. Försöka förstå barnet och barnets situation. Ta hand om sin egen relation. Kommunicera med sin partner. Och våga kommunicera öppet där det är tryggt liksom, att prata om sina känslor och upplevelser. Bara det kan lätta också. Men samtidigt så har jag också träffat familjer som har varit tvungna att liksom fundera att okej, ska vi flytta ihop överhuvudtaget? Mm. Är det liksom en bra lösning? Är barn i en sån situation? Så en del har kommit fram till, jag kommer ihåg faktiskt ett par som jag träffade, som kom med frågan att när ska vi flytta ihop? Och sen efter att vi hade träffats en del och reflekterat kring saker så kom de fram till att vi har inte bråttom att flytta ihop. Utan vi har det ganska bra. De råkade dessutom bo i samma trappuppgång. Så att de hittade liksom andra lösningar. Och sen har jag också träffat familjer som har så att säga, flyttat ihop. Det kanske är så att alla har tonårsbarn. Det är massa rebellkänslor som finns. Och så känner man att men vi vill ju leva tillsammans. Men det funkar inte för barnen. Och då har man kanske valt att bli särbo.
Mm.
Eller kärbo som man också kan beskriva. Eller det finns många härliga namn för. Mm. Att verkligen utmana de här tankarna kring vad är en familj och hur ska den se ut. Mm. Så att om så att säga, känslorna finns där och kärleken finns där så finns det också otroligt många lösningar som inte behöver grunda sig på kärnfamiljsdynamiken.
Mm. Och jag känner bara så här att man lider med dig som har skrivit in det här brevet på något sätt den här att man så gärna skulle vilja liksom gör det så bra som möjligt för sin, liksom, sin relation och sen partners barn och sen sina egna barn. Stöter du ofta på föräldrar som nästan blir så här utbrända i kuppen liksom, liksom i det här att få ihop?
Ja.
Ja, jag kan tänka
jättebra
mig det.
Ja. Och då är det liksom, vi kommer igen till här, ha inte för bråttom, ge barnen tid att anpassa sig med allt vad det innebär. Och det är lite olika sen med familjerna, så jag brukar spelka upp tillsammans för att se att vad är det just specifikt för er situation eller för det här barnet eller i den här relationen. Men sen också att det just skapar de här egna familjekulturerna och egna rutinerna. Så det behöver också ta ibland tid. För man kommer ju också in i en relation där man har, där den ena eller båda då har barn från tidigare. Det är ju liksom det som är definitionen för en bonusfamilj. Mm. Och det betyder att antingen så har den ena föräldern eller den ena vuxna eller båda ett system från tidigare med sätt som man har haft, sätt med sitt barn, system för sin, i vardagen, förståelse för barnens eventuella svårigheter eller utmaningar eller personlighetsdrag och allt vad det kan vara. Och sen så kommer man in som en annan vuxen i det här och bara fattar inte att vad är det som händer här. Varför gör du så här eller varför gör du inte så där? Och det kan också bli svårt då att mötas i, till exempel att ska man då ha hur firar man födelsedagar? Hur firar man jul? Hur gör man på fredagar eller helger? Är det lördagsgodis eller är det liksom godis varje dag? Här kan det krocka. Hur mycket får man använda olika allt från liksom iPad till telefon till spel till allting? Man har så olika tankar och erfarenheter från tidigare och det kan också krocka. Och så vet man inte riktigt hur man ska tackla det helt enkelt. Och där kan det också komma krockar. Att man har lite för snabbt att få ihop den här hela familjen och alla system.
Mm. Men hur är det då om man just ena partnerns barn har de här reglerna och den andra partnerns barn har de här reglerna och nu bor man under samma tak. Måste det vara samma regler då åt alla? Eller kan man så här tänka att mina barn får ha de här reglerna och dina barn får ha de här, liksom det här mina och dina. När ska det, eller som, ska det suddas ut, eller hur tänker du kring det?
Kanske i något skede gör det bra att ha gemensamma regler, men man kanske inte kan tänka att det går, så att säga, över en natt. Mm. Det kan också leda till enorma protester, att man, så att säga, saker som man tidigare har fått göra och så helt plötsligt försvinner de. Det är ju ganska bra då för ett barn att få protestera. Liksom. Mm. Man kan ju egentligen förvänta sig en reaktion. Och här kan det också gå för snabbt ibland. Att man vill ändra för snabbt. Och det är det någon som känner att varför ska jag ändra på det här? Varför ska jag förändra det här? Och det kan också vara en förälder som upplever att nu måste jag liksom göra saker som jag... Eller säga saker eller kräva saker som jag inte riktigt är bekväm med. Det här låter lite illa, men för att göra den andra, så att säga, nöjd. Mm. Och då har man inte kommunicerat, man har inte en gemensam plan. Och det kan också leda till konflikter som sen också i slutändan sårar varandra. Och finns en risk att man säger saker som man inte skulle vilja säga. Så alla regler och alla rutiner kan inte ändras på en gång. Utan man måste också ta dem i tur och ordning och fundera på vad som är viktigast. Och sen kan det också vara bra att involvera barnen i det hela så att det inte kommer, så att säga, styrt uppifrån allting som händer i barnens liv.
Men nu har vi pratat lite om så här utmaningar kring att vara i en bonusfamilj. Men vad finns det för positivt? Det finns ju säkert massor. Kan ni slänga ut exempel?
Ja, vad skulle jag säga här? Det ger helt nya möjligheter att dels se på relationer. Det ger också helt nya möjligheter att få olika viktiga relationer. Om det sen handlar om bonussyskon eller bonusvuxna, bonusföräldrar. Så man får mer människor i sitt liv som också kan ge så mycket mer. Och sen så kan man få nya traditioner, man får nya upplevelser, man får nya... Jag tänkte på traditioner också i ett mångfald helt enkelt.
Mm.
Lär känna sig själv bättre. Jag har personligen vuxit alldeles enormt genom att få vara en bonusförälder.
Hur ska jag nu säga? Alltså det som jag är jättetacksam över är också på något sätt att mina barn får växa upp och se att familjer inte ser ut bara så som vår familj ser ut. Så där annat, för dem är det just naturligt att hur vår familj och släkt ser ut. Men som att det ger dem också ett bredare perspektiv, tänker jag, att vad heter det? För jag upplever att här i Österbotten, var vi bor, så är det ännu starkare, den här på något sätt kärnfamiljs, i alla fall var vi bor, att det känns som att de ser mest den här kärnfamiljen som har mamma och pappa och barn och syskon. Och så har man just en mommo, en moffa, en fammo och en faffa. Men att det på något sätt breddar deras vy lite. Att det kan se ut på ett annat sätt och det är helt naturligt. Och liksom att det har ju varit jättemycket utmaningar. Men när man på något sätt vågar också ta de där utmaningarna och liksom prata om de jobbiga sakerna. Så kan det ge så mycket positivt, just som du sa, liksom traditioner. Det ger liksom nya relationer, det ger... Liksom, jag har också fått ut jättemycket av att men det finns mera människor att... Alltså jag har mera människor som betyder mycket i mitt liv. Bara genom det också. Och det tycker jag också är jättefint. Och att få ge vidare det då till sina egna barn. Så får de ju på något sätt... Nej men, ja. Att det på något sätt, de får ju mera.
När jag tänker på mitt bonusbarn så som fick syskon som har varit jätteviktiga. Jag tror inte att jag är lika viktig, men mina barn har varit jätteviktiga. Och det har varit en berikande relation som också har gett just sådana här helt andra möjligheter på fritiden i vardagen. När vi har levt tillsammans och också skapat helt nya skojiga familjetraditioner faktiskt. Det har blivit roligare. Det var en tid som det var ganska turbulent. Det var ganska jobbigt. Och man brukar prata om att bonusfamiljen går igenom olika faser. Och det kan ta upp till 5-7 år innan den så att säga hittar sin plats. Men vi har nog haft otroligt mycket skoj. Och hitta på mycket mer än till exempel om jag jämför med min tidigare familj.
Mm. Stort tack för det här samtalet, Pia. Det väckte, eller så här, man fick en hel del svar, men jag tyckte också att det väckte jättemycket frågor och så här nya tankar kring just bonusfamiljer och allting som kan komma med det.
Ja, det, tyvärr är det svårt att ge alla svaren på så här kort tid, ja, för det är absolut. Så pass komplext. Och hoppas att jag inte skrämde någon, utan tvärtom att det är normalt att det känns lite jobbigt. Det är normalt att det också är roligt och det är normalt att det tar tid.
Mm. Om ni vill höra på hur ni som föräldrar kan göra en skilsmässa så smidig som möjligt för barnen, så kan jag rekommendera vårt tidigare avsnitt med Pia som heter Rebecka, jag sökte felen hos mig själv när mina föräldrar skilde sig. Och det kom ut i augusti i år, så bläddra lite tillbaka i arkivet så hittar ni det där. Så vi säger tack och adjöss, och så hörs vi igen som vanligt nästa vecka. Ni hittar oss på Instagram, Föräldrasnack. Tack ska ni ha, hej då!
Hej då!